Välkommen till Plugget 2.0, en del av craftpod.se med mig Emil Jansson, och med mig har jag som vanligt
Jörgen Floheden. Och med oss idag så har vi Helena Wallberg, och tillsammans med henne så vill vi prata om det specialpedagogiska perspektivet i undervisningen. Välkommen hit, Helena.
Tack så mycket.
I skolan så pratar vi ju om pedagogik, och vi pratar ju också om specialpedagogik. Och vad är det egentligen då, enligt dig, Helena, som är skillnaden mellan den goda pedagogiken och specialpedagogiken?
Ja, det här är en jätteintressant fråga, och egentligen så blir det bara mer frågor av den frågan, tänker jag. Jag vet inte riktigt vad som är skillnaden faktiskt, därför att ja, vi är inne i en period nu där man tänker att alla är individer och så. Och det tycker jag är viktigt. Samtidigt ser det inte så himla olika som vi vill tro, kanske. Jag tycker, lärandet går ju till på ungefär samma sätt, oavsett om man är liten eller stor, eller vilka funktionsuppsättningar eller nedsättningar man än har, liksom. Så att jag tror att det finns anledning att diskutera den här skillnaden. Och vi har en jätteduktig forskare, vi har många duktiga forskare i specialpedagogik. En av dem heter Claes Nilholm, och han brukar också framhålla det här att specialpedagogik kanske i sig, alltså bara det att man kallar det för specialpedagogik, kanske hindrar utvecklingen av den andra, liksom vanliga pedagogiken. Det här är ju jätteintressant faktiskt. Vad är det egentligen? Vad säger ni?
Jag är jätteintresserad av det här också, för att när jag har det lilla specialpedagogik som jag har läst och sådär, så hamnade väldigt mycket i det här att det är ju egentligen god pedagogik som vi pratar om. Och är du lite inne på att skulle det vara en väg att faktiskt avskaffa begreppet specialpedagogik inom skolan och bara prata om pedagogik?
Nu låter det här jättekonstigt, men jag har faktiskt inte ens tänkt på det. Jag vet inte. Det är ju en jätteintressant fråga. Inte i nuläget kanske. Men vi måste ju definitivt börja prata om hur vi definierar det. Därför att just nu, om man tänker tillbaka på den politiska debatten som var här innan valet. Eller har varit ett tag i och för sig, eftersom skolan har varit på tapeten. Så har man ju en syn på specialpedagogik som någonting som ska avlasta lärarna. Det där, det är en farlig väg att gå, och att man då, flera partier vill att man ska införa att lärare har remissrätt, att lärare ska kunna ordinera stöd men inte utföra det själva. Det här är jättefarligt, och det är en tillbakagång liksom till det här patologiska sättet att se på barn och ungdomar som jag tycker luktar 50-tal alltså.
Kan det finnas en risk att det blir liksom att man tar bort, hur ska jag uttrycka mig, att man tar bort liksom, att man, alltså jag tänker lite så här, hur ska jag säga, men att det blir lite så här, det där är inte mitt bord, det där gör någon annan. Att det blir...
Ja, men exakt. Och det, om man tittar på skollag och läroplan, så är ju det egentligen en fantastisk vision som finns där om vad vi vill ha för skola. För där står det ju väldigt väl uttalat att vad läraren ska göra, och att samråd ska ske med elevhälsan och sådär. Och det står dessutom elevhälsa, inte elevvård längre. Och samtidigt så lever vi kvar i ganska mycket traditioner där vi liksom ser att elevhälsan är en vårdande instans som tar hand om det som inte funkar och så. Och då blir det absolut så att man inte ser helheten, alltså allas bild. Och jag tror att det är därför vi har så väldigt mycket, många barn och ungdomar som får diagnoser. Och vi vet att BUP är överfulla, överbelastade av alla remisser från skolor och föräldrar. Därför att vi har inte riktigt lärt oss att se helheten, helt enkelt. Alltså, man tittar på ungen, beteendeproblematik, svårigheter. Och sen så glömmer man bort att kolla på undervisningen, till exempel hur går den till? Hur den här ungen fått lära sig? Det finns tre steg, tänker jag, i kunskapsinhämtning. Dels att man tar in kunskap, man bearbetar den och man visar upp den. Och det här glömmer vi bort, att det finns olika sätt att ta in kunskap. Och så finns det olika sätt att bearbeta den, och så finns det olika sätt att visa den. Så att det här, vi glömmer bort ibland att titta på alla de stegen här. Hur har eleven fått tillfälle att ta in, bearbeta och visa? Och vad är det läraren vill ha? Det hänger ju väldigt mycket ihop, tycker jag, med en bedömningskompetens. Och det här är vi ju, vi lärare alla ganska osäkra kanske fortfarande efter J11 och GR11.
Mm, att komma över den. Men det är ju en jätteintressant fråga, det här med skillnad mellan specialpedagogiken och den vanliga pedagogiken, om vi så kallar den. Men steget kanske inte är där än att vi kommer till att avskaffa specialpedagogiken. Och som specialpedagog, hur ser du så på specialpedagogens roll i dagens skola?
Ja, det är ju väldigt skiftande vad specialpedagoger gör. Och det är ju inte en skyddad titel heller. Så egentligen kan ju vem som helst kalla sig för specialpedagog. Många sitter, är de som får liksom ta mindre grupper. Eller enstaka elever som då anses inte klara en undervisningssituation eller som stör eller vad det nu kan vara. I min drömvärld så används specialpedagogen för att planera undervisningen. Därför att om vi kommer in i början, vi kan ju ändå liksom tillföra en hel del perspektiv. Det tycker jag är viktigt. Och det är väl därför som man kanske inte ska avskaffa ordet eller funktionen så. Men om vi finns med redan i planeringsstadiet så kan ju vi lyfta, till exempel, har du tänkt på att det finns ganska många elever med dyslexi i den här klassen? Eller har du tänkt på om det här blir väldigt rörigt för vissa? För vi är ju experter liksom på de här kritiska situationerna i undervisningen. De som inte är liksom illament eller så, och inte ovanliga situationer, men som faktiskt kan skapa ett visst beteende eller en svårighet. Det är mitt drömscenario, att vi är med i planeringen.
Men det blir lite som, alltså, jag tänker så här, jag hörde en kompis berätta om att deras arbetsplats hade en plan på hur de ska agera när anställda går in i väggen eller blir sjukskrivna. Och då frågar min kompis, har ni en plan på för att undvika det? Och det hade de inte. Men lite så tänker du, alltså, fast ur ett pedagogiskt perspektiv.
Ja, absolut. Och det står ju till och med i skollagarna, elevhälsans roll är att förebygga ohälsa och svårigheter. Så det är vår uppgift liksom, att förebygga i så stor utsträckning som möjligt. Det måste ju gälla på alla nivåer, på skolnivå, gruppnivå, individnivå, för lärare, för elever, för rektorer, allihop. Alltså om vi kan se den där, lyfta blicken och se helheten och inte se så här, nej men jag har hand om mina engelsklektioner. Och sen om det nu finns elever som inte kan tillgodogöra sig den undervisningen, men vad bra, då har vi faktiskt en specialpedagog och speciallärare här som kan ta hand om det som inte funkar. Alltså där är vi ju ganska ofta. Och sen om det i sin tur inte funkar heller, för det är inte alltid så att det är jättebra att ta ut elever ur klassrummet, det vet vi. Ja, men då kanske det till och med finns andra skolor som kan ta hand om dem, som är mer specialinriktade. Alltså vi har väldigt special tänk på något sätt. Och det här, det kan ju vara bra i vissa fall. Alltså. Det finns ju trots allt elever som kanske behöver lite mer stöd och lite mer fler perspektiv och lite mer, egentligen är det ju mer fantasi och kreativitet och lite mer nyfikenhet. Vad är det här? Vad är det som funkar egentligen? Och vad är det som inte funkar? Det är väl det.
Jag tänkte på en sak du sa där, att specialpedagoger har olika arbetsuppgifter, att det ser väldigt olika ut. Och det är ju någonting som vi som IKT-pedagoger kämpar rätt så mycket i. Nu har jag och Jörgen en väldigt god relation och vi har faktiskt diskuterat det här flera gånger och konstaterat att vi har väldigt lika tjänster, han och jag. Men om vi skulle liksom skicka ut en enkät till flera, så, eller vill säga alla IKT-pedagoger i hela Sverige, så skulle det vara väldigt olika. Ser du att det finns en fördel, om vi tar utifrån ett specialpedagogiskt eller IKT-pedagogperspektiv, att det är liknande arbetsuppgift, eller finns det en nackdel att det är liknande arbetsuppgift? Förstår du hur jag tänker?
Ja, jag tror jag förstår. Och alltså likriktning är ju aldrig bra, för det är olika skolor och olika behov på olika skolor och sådär. Men jag tror, Emil, du och jag har ju pratat i Örebro där om att man kan ha olika perspektiv när man går in i att resonera om svårigheter, nämligen det relationella eller det kategoriska. Jag undrar om inte det är dit man måste komma, att man liksom bestämmer sig ändå på skolan för, har vi ett relationellt perspektiv på det här, hur vi vill lösa de här problemen, eller har vi ett kategoriskt perspektiv, nämligen att vi fokuserar på individen och vi tycker att individen är bärare av alla svårigheter och det är den som liksom ska få hjälp, oavsett om det är specialpedagogik eller IKT. Alltså jag kan tänka mig att det finns IKT-pedagoger som bara jobbar kanske med appar för att lära sig läsa bättre eller vad det nu kan vara. Så jag tror att man måste gå tillbaka till vad är det för grundvärderingar man har när man går in i arbetet med både IKT och specialpedagogik. För det, jag tänker när ni pratar här om IKT-pedagogers funktion, det är ju lite samma sak alltså, eller hur? Alltså man skulle ju kunna tänka sig att IKT bara handlar om en viss sak. Och sen kan man tänka sig att det handlar om övergripande liksom, mer förändra undervisning, förändra pedagogiskt synsätt. Eller?
Jag brukar använda tre ord som jag jobbar med. Och det är att jag, nu ska vi se vilken ordning jag brukar ta. Jag brukar ta i ordningen, jag handleder, inspirerar och utvecklar lärarnas undervisning med hjälp av digitala möjligheter. Och då är min arbetsuppgift väldigt tydligt där i form av att jag handleder lärare. Jag är väldigt sällan inne i klass. Jag är inne i klass lite då och då. Men oftast är det att jag har fokus mot att jag handleder, inspirerar, utvecklar lärare. I att använda digitala möjligheter i klassrummet. Sen är det ju olika som du säger. En del IKT-pedagoger har ju mer fokus på mer tekniska aspekter. En del har även fått uppdrag att vara ansvarig över IT-parken, inköp, underhåll och så vidare. Så det är väldigt olika. Och vi brukar ju lite, ha lite nöje, jag och Jörgen, och kolla på anställningsannonser lite då och då och fundera på vad är det de lägger i att de ska göra när en skola konstaterar att nu ska vi ha en IKT-pedagog. Och då brukar vi kolla lite så här, vad är det de vill ha?
Det brukar jag också göra, fast för specialpedagog. Och ibland specialpedagog / speciallärare. Och då har man inte riktigt bra koll på vad är det för skillnad egentligen och vad har man tänkt sig här.
Ja, om vi kopplar ihop de här två frågorna. Vi pratar om IKT-pedagogen och digitaliseringen och specialpedagogiken. Hur kan du se, vilken roll kan digitaliseringen spela ur ett specialpedagogiskt perspektiv nu när vi ser att det här rullar som en löpeld, hur löper sig över Sverige med digitaliseringen?
Alltså det kan ju spela en avgörande roll skulle jag säga. Men precis som ni också vet så handlar det ju i grunden om vilket förhållningssätt har man här. Men datorn kan ju kompensera för väldigt mycket. Alltså har man nedsatt förmåga att organisera sitt liv till exempel. Eller organisera en uppgift. Då kan ju datorn hjälpa till jättemycket med det. Med olika program och påminnelser. Och förmåga att strukturera det man inte själv kan strukturera i huvudet. Om man har svårt att skriva så kan man ju faktiskt till och med prata in i datorn. Så skriver datorn. Alltså det finns ju mängder med hjälpmedel. Och sen förutom de här hjälpmedlen då, att man kan lyssna på text och läsa samtidigt, man kan tala in och datorn skriver och man kan få stavningsprogram och ordböcker, så är det ju så att man kan liksom förskjuta lite grann vad som är specialpedagogik. För min uppfattning är att jag jobbar med sånt som kallas specialpedagogik men som inte borde kallas det egentligen, som egentligen är ganska enkla grejer, det vill säga kompensera just struktur till exempel eller språksvårigheter. Ju mer då både lärare och elever lär sig hur datorn kan fungera, desto mer kan vi liksom förskjuta så att det verkligen, verkligen blir de här svåra fallen när man har provat alla anpassningar, man har provat alla verktyg, man har prövat allt, man kan verkligen säga att man har prövat allt. Istället för att, oj det funkar inte, kan du fixa. Då blir det ju, det blir ännu mer specialiserat tror jag. Man verkligen, det finns en triangel, det finns ju mycket trianglar i pedagogikens värld. Men man brukar visa upp en triangel där basen är liksom vanlig anpassning. Sen har man ett mittensjok där det behövs lite extra. Och sen så har man spetsen högst upp, det är där det verkligen, verkligen är stora svårigheter. Och jag upplever att egentligen är det väl där uppe vi ska jobba inom specialpedagogiken. Men vi jobbar ganska ofta i hela sjoket, alltså med även ganska enkla saker som inte är så speciellt.
Nej, men kan man sätta en förhoppning till att digitaliseringen gör ett slags rättviseperspektiv? För nu har i stort, alltså det blir vanligare att våra elever har tillgång till egen dator, vilket för några år sedan var väldigt ovanligt. För då skulle jag ju i stort sett ha det här som du pratade om innan, ordination. Alltså efter en lång utredning så kom man fram till att ett bra kompensatoriskt hjälpmedel för en viss elev är en dator. Men idag så är det fler och fler som är inne i så kallade en-till-en-koncept. Varje elev har sin egen dator. Och tror du att här då finns möjlighet att återigen i den vanliga undervisningen att jobba mer med det sjoket som du pratar om, som inte är så där specialpedagogik?
Nej, men absolut. Jag tror att det finns stora möjligheter. För att man kan... ja, bara en sån enkel grej som att det för elever i skolor där man inte har datorer, så finns det ett välbekant svart hål mellan skåpet, klassrummet, hemmet, där allting som bara försvinner. Ja, bara den lilla grejen är ju enorm skillnad, ser ju vi. Jag jobbar ju i en NTN skola, så jag kan ju se att det är sådana här problem som vi hade för 5-10 år sedan är ju icke-problem nu. Till exempel en grupp som ska göra grupparbete. Och sen så är Lasse hemma och han har alla grejer. Alltså det finns ju inte längre. Det problemet finns ju inte. Utan det blir mer ett samarbete. Och alla har tillgång till allting hela tiden. Eftersom man jobbar i delade dokument och delade presentationer. Att läraren mycket, mycket snabbare kan ge feedback. Vilket ju är en av de viktigaste... Vad ska jag säga, snabb återkoppling formar ju både beteende och hjärnans funktioner. Så att ju snabbare återkoppling, desto bättre för de här eleverna som kanske behöver lite extra anpassningar. Och det är mycket, mycket lättare om man har de här dokumenten tillsammans än om man ska sitta och vänta på att eleven ska lämna in, som man hör ibland. Då får man vänta länge ibland. Och då blir det svårare att återkoppla, så blir det en negativ spiral. Så det enormt mycket. Och man tänker också det här, så i början, att man kan ta in kunskap, man bearbetar den, man visar upp den. Har man en dator så kan man ju ta in kunskapen på massor av sätt. Man kan lyssna, läsa, jobba tillsammans. Man kan bearbeta den på olika sätt. Multimodalt liksom. Och man kan visa upp kunskapen på massa olika sätt. Både muntligt, skriftligt, i filmform, i presentationsform. Alltså det finns oändliga möjligheter.
Vi testade en sak på min skola, för att tidigare innan vi gick in på, jag jobbar ju för två skolor, men ena skolan så testade vi en grej, för att innan vi gick in egentligen så pratade vi, så var det ofta så som Jörgen beskrev, att eleven hade varit hos logoped, fått en diagnostisering och sen fick den en dator. Så fick den en handledning av specialpedagogen, jag som IKT-pedagog gick in och tog en handledning. Till att vi helt plötsligt alla hade datorer. Och då gjorde vi ett grepp nu i år. Att istället för att ha individuell handledning med de som behövde de här stavningsprogrammen. Så tog vi det i alla årskursetter. Och gick igenom alla de här programmen. Som vi hade de typ av lärverktyg, kallar vi dem för. Som vi hade skollicenser och sånt på. Så gick vi, jag och specialpedagog gick in och gick igenom dem. För att då alla elever har en dator. De kan slå på talsyntes, stavningskontroll när de vill. Och de är inte utpekade framförallt. För det blir inte så här, du där som fått den där datorn. Alltså det blir... Och det blev jättebra effekter.
Ja, men och de här tonåringarna, de vill inte. Det är det första de säger till mig. Bara så du vet en sak, jag vill inte ha något spess. För de vill ju vara som alla andra. Och jag tycker de har rätt att vara som alla andra. Alltså... Ju mindre utpekande, desto bättre. Jag håller helt med där. Varför inte göra det för alla? Alla har väl behov av ibland att lyssna på en bok och läsa samtidigt. Det kan ju inte vara skadligt liksom, att göra det multimodalt. Och det är inte fusk som man hör ibland.
Nej. Vi har uppehållit oss mycket vid det positiva med digitaliseringen. Men det finns ju också en annan sida när man går ut och tittar på vad som händer i klassrummen. Och det är ju... risken för distraktionsmomenten då, och att tekniken kan ju innebära att jag som elev blir mer distraherad, och I flera sammanhang så hör man att det är de eleverna som bäst behöver tekniken, den stödjande funktionen, är också de som blir mest distraherade av det här. Hur ser du på den beskrivningen, Helena?
Ja, men det är jättebra att du tar upp det, för att det här är, det finns risker både på individnivå och gruppnivå, skulle jag säga. På individnivå är det precis det du säger, att det finns ju enorma möjligheter till distraktioner också, till att alltså hjärnan vill ju ha kul, och har inte hjärnan kul så kommer hjärnan att ordna så att det blir kul. Och förr kunde man titta ut genom fönstret eller dagdrömma, nu kan man gå in på någon YouTube eller någonting sånt. Men det finns ju också på gruppnivå kan man ju se väldigt kritiska situationer där datorn används som skrivmaskin och man uppmanar eleverna att sitta och skriva på ganska svåra saker under ganska lång tid. Så att jag tror att man måste börja där. Hur vill man använda datorn i klassrummet? För att om man tillåter eleverna att ha datorn uppe hela tiden till exempel. Sitt nu och anteckna allt vad jag säger och jag ska ha en genomgång här på 45 minuter. Ja, då kommer inte eleverna att sitta och anteckna vid datorn. Utan de kommer att vara inne på annat. För det är för jobbigt. Och sen kan man också tänka att om man ger en uppgift då. Nu ska ni skriva en stor uppsats om det här. Se till om ni behöver hjälp. Jag finns här liksom. Ja, då kan man också vara ganska säker på att många elever kommer att använda datorn. Så att det ser ut som att de jobbar. Men så att om man börjar där, har kortare pauser, avbryter för kamratrespons, självskattning. Man jobbar både med att bedöma uppgift och arbetssätt. Att man har checklistor, först gör du det här, sen gör du det, sen gör du det. Det här är vad jag förväntar mig, alltså formativ bedömning egentligen. Då undviker man ju ganska mycket. Och också att man måste föra den diskussionen med eleverna. Hur funkar det här för dig? Hur mycket jobbar? Var du nöjd med det du gjorde idag? Hur mycket tid ägnade du åt själva arbetet? Och hur mycket ägnade du åt annat? Och vad ska vi göra? Sen finns det ju appar. Det finns ju någonting som heter self-control app. Som man kan ta ner. Mm. Och ibland så får vi ju säga till elever att men du får stänga av den automatiska inloggningen på Facebook och andra sociala medier. Och sen får du ta det klockan 3. Får du gå in igen. Alltså, för det här är ju också ett sätt att organisera. Och alla har inte så himla lätt för det. Vi tar för givet att alla liksom kommer in i gymnasiet som vi pratar om nu. Och är liksom små färdiga vuxna. De är ju barn ganska många. Och har inte med sig det här.
Mm. Det blir viktigt med ledarskapet i klassrummet.
Extremt. Bra att du säger det. För det är, nu är det ännu viktigare med läraren. Så har vi datorer i klassrummet är läraren ännu viktigare skulle jag säga.
Mm. Det, jättebra att du sa det, för det är just en grej som vi pratar med, var det Daniel Barker och Karin Brånebäck, så pratar vi om det här, just det, vikten att med flippad, att en del säger att flippad tar bort undervisning från läraren, men läraren är ännu viktigare i klassrummet. Men jag tänkte att vi skulle kolla på en annan sak som du är lite på prata lite om så. Och, för du pratar ju rätt så många gånger i olika sammanhang om vikten av inkludering i skolan. Vad betyder inkludering för dig?
Det finns en bra synonym och det är delaktighet. Om eleverna är delaktiga i så stor utsträckning som möjligt. Och motsatsen är exkludering, att man helt enkelt bestämmer sig för att den här eleven skulle må bättre av att vara någon annanstans. Alltså det kan ju ske i välmening att man exkluderar, menar jag. Att skillnaden är väl att man ser att en elev med behov av stöd eller en elev som är i behov av stöd, för då utgår man från olika synsätt liksom. Antingen är det eleven som är obildbar eller så är det situationen som går att ändra på. Så att i en inkluderande ansats då försöker man hela tiden att ändra på situationen tills eleven kan vara delaktig i så stor utsträckning som möjligt.
Om vi skulle försöka se det konkret då, Helena. Alltså, vad skulle du vilja se mer av i klassrummet när det gäller ett inkluderande arbetssätt?
Ännu mer fokus på metakognition, tror jag. Jag blir mer och mer övertygad om att det är det som är grejen. Alltså, inte bara vad man ska göra, utan hur kan man jobba med det här? Hur läser man? Att inte ta någonting för givet hos eleverna. Man får tänka att de kanske inte alls vet hur man läser. De kanske inte alls kan de här orden som jag tror. Så att mer fokus på metakognition, minnesstrategier, hur hjärnan funkar. Och mer, vad ska jag säga, mer variation. Alltså tillåtande variation när det gäller hur man kan lösa uppgifter.
Mm.
Det skulle jag vilja se. Alltså, att man tillåter, ja nej, men det är okej att du gör en film om det här, men du vill skriva en uppsats, jättebra. Alltså att vi lärare blir så förtrogna med vad det är vi letar efter i elevernas prestationer, att vi kan vara helt öppna för att man kan göra massor med olika saker.
Jag tänker lite på det här, alltså man pratar ju ofta om så här att forskning säger att man ska jobba på det här sättet, forskning säger att man ska jobba på det här sättet och så vidare. Om man säger kring den pedagogiska friheten kontra det som exempelvis forskning säger fungerar bra, hur mycket kan en skolledare, rektor gå in och styra utan att liksom trampa in på den pedagogiska friheten?
Alltså, om man kan skollag och läroplan så är ju den väldigt tillåtande. Vi är ju reglerade som lärare egentligen bara i betygssättningen. I övrigt så finns ju väldigt stor frihet. Så jag tänker mig att en rektor, skolledare, ska ju ha insyn i verksamheten och har absolut rätt att lägga sig i om det är någonting som inte verkar fungera liksom. Jag tror att det värsta är väl när man har väldigt stora experiment för sig och som man inte riktigt vet om de får effekt och kanske inte passar alla. Jag tror att alltså vi har en väldigt kollektiv syn på våra grupper, tror jag. Att man gör samma sak med alla samtidigt på samma tid. Det är det som dödar den här inkluderingstanken, tror jag. Och i övrigt, om man liksom öppnar upp för det, så har jag svårt att tänka mig att en skolledare, om man ser att det blir bra resultat och den här läraren får igenom elever på ett annat sätt, då är det svårt att tänka mig att det skulle vara något negativt.
Jag tänker till exempel om en jag vet att en del skolor till exempel har ramar på hur en lektion ska se ut. Till exempel att hur uppstarten och avslutet ska se ut. Till exempel att man går igenom syfte med lektionen. Eller man kanske, eller så här, jag vet ett exempel, nu kommer jag inte ihåg på vilka skolor det var, men kanske du vet. Men ett exempel var att läraren gick in i klassrummet och berättade: det här gjorde vi förra lektionen, det här ska vi göra idag. Vi skrev vad de skulle jobba med, och sen när lektionen var slut så gjorde de en reflektion över vad har vi gått igenom. Och det gjorde de i alla klassrum. I alla ämnen. Ser du någon risk med att man gör så? Eller tycker du det är bra? Eller vad?
Alltså egentligen så ser jag bara fördelar med det. Därför att det är ju i och för sig, jag förstår vad du är ute efter nu. Det där är ju sånt som är faktiskt belagt i forskningen, att det har väldigt goda effekter. Och det kan ju göra att man faktiskt förebygger en hel del problembeteenden i klassrummet. Om alla vet vad som är tanken, och alla vet att jag har en chans att ha den här dialogen med min lärare i slutet av lektionen. Det är klart också att det finns ju en risk om man är en lärare som inte riktigt är med på det här och inte riktigt förstår varför. Det finns ju alltid en risk att det blir lite mekaniskt, och då läser ju eleverna av det, och att det inte blir bra då. Jag vet inte. Det skulle kunna vara en risk kanske.
Jag tänker lite så här, att vi rundar av det här avsnittet, och vi rundar av det med en avslutande fråga till våra lyssnare. Och vi ställer helt enkelt den frågan som avslutning. Hur mycket bör en skolledare styra upp utan att inskränka den pedagogiska friheten för läraren? Frågan är alltså, hur mycket bör en skolledare styra upp utan inskränkta den pedagogiska friheten för läraren? Vi är jätteintresserade om man tycker att de inte bör styra också, självklart. Och vi mejlar det. Ni spelar in en 2-3 minuter cirkus mp3, mejlar till plugget@craftpod.se. plugget@craftpod.se. Ni får självklart skriva också, ni behöver inte spela in, men ni kan skriva, så läser vi upp det i sådana fall. Tack så mycket, Helena.
Tack, får man säga någonting avslutande här apropå din fråga här till lyssnarna?
Ja, gör gärna.
Jag tänker att det är ändå så, det finns ju en balansgång här, för att det kollegiala lärandet, det kommer vi liksom inte ifrån. Så att jag tror att det finns många lärare som tycker så här, men ingen ska lägga sig vad som händer i mitt klassrum. Och det kan vi ju inte riktigt ställa upp på alltså, idag, med den skollag och läroplan vi har. Så att det finns en balansgång trots allt.
Tack så jättemycket, Helena, för ett mycket givande samtal.
Tack själva.